Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 46 av Game of Stocks. Det är jag, värdeinvesteraren och
Investacus.
Yes, och vi spelar in den 28 april och med oss idag har vi våra sponsorer Börsdata till att börja med. Fantastisk tjänst, utmärkt i rapportperioder och under stormiga tider som nu som vi har haft.
Deras screener hjälper extremt mycket att hitta nya bolag och leta efter och sitta på kvalitet utan att egentligen ha någon bias.
Ja, screener, nya siffror som kommer in från rapporterna, estimat inför rapporterna och sen när man sen har hittat ett bolag man intresserar sig för genom screenern så går man in och kollar på 10 års historik av siffror och kan räkna på bolaget bakåt då.
Så, grym tjänst.
Ja, och det är gratis men ja, du kommer vilja betala för att låsa upp alla fantastiska tillägg då.
Du vill verkligen ha det extra. Det är verkligen, verkligen värt det. Det är ingen avtagande marginalnytta där, det är bara stigande marginalnytta.
Så är det verkligen. Och vi har även med oss vår andra sponsor, pinpointestimates.com eller bara Pinpoint som de kallar sig. Ja, konsensusestimat helt enkelt.
Och ger väldigt mycket estimat på bolag som inte har estimat och gör att nu är det någon som faktiskt följer det och visar vad tankarna är framåt i marknaden. Ger lite förväntningarna. Men vi kommer komma till det i slutet av den här analysavsnittet.
Så är det, och det är wisdom of the crowd. Alltså, ju större massa du har, desto kanske bättre bild börjar man få av vad förväntningarna ligger. Och speciellt marknadens förväntningar för proffs eller analytiker som jobbar med att göra de här förväntningarna. Det är ju nödvändigtvis inte samma förväntan som marknaden har. Och nu kan man få en bild av vad förväntar sig marknaden av det här bolaget.
Exakt. Så tack till både Börsdata och Pinpoint.
Yes, och idag ska du analysera vilket bolag då?
Ja, gamingvärldens egna Indutrade, Embracer Group.
Ja, och jag tycker det är jättespännande för det är mitt största innehav som du analyserar åt mig.
Så nu ska jag bara skjuta på det och så bara skjuta ner det som jag gör med bankerna.
Ja, vi får se vad det kommer fram till. Men det som är intressant med den här analysen och som jag ändå uppskattar att du gör, för att jag har ju ändå gjort en analys innan jag köpt bolaget. Men jag la mest tid på en kvalitativ analys för att bolaget är väldigt dyrt sett i siffrorna. Men sen har jag ju kollat på deras, som de kallar operationell EBIT, där man gör lite justeringar för att de använder K3 idag. Och K3 straffar deras resultaträkning rätt rejält idag. Och jag har inte orkat sätta mig in och göra den här justeringen själv, utan jag har kollat på deras förenklade operationella EBIT. Och nu kommer du titta lite på det, va?
Ja, för att egentligen Embracer har, under egentligen två synpunkter har jag intresserat mig av Embracer. Egentligen redovisningsmässigt, hashtag nördrevisorn. Och det är ju verkligen det här med att de är ett K3-bolag. De redovisar efter K3, vilket innebär att du har en helt annat sätt att hantera och göra avskrivningar på saker som vi ska komma till som man inte gör enligt IFRS. Och just den här skillnaden gör ju att det blir en rätt stor skillnad med EBIT främst då.
Ja, och precis. Och innan vi kanske går in på avsnittet så det som K3 skiljer sig åt ganska mycket mot IFRS är att du måste skriva av till exempel goodwill ganska aggressivt. Och goodwill, bara så att du tar lite termer innan, det är ju om du köper ett bolag för mer än vad det är värt egentligen på balansräkningen. Så den mellanskillnaden du betalar för, är liksom balansräkningen är deras tillgångar. Så om du köper för något som är värderat mer än deras tillgångar, då, vad ska du lägga på din egen balansräkning då som tillgång? Jo, det blir goodwill då.
Jag vill egentligen fylla i ännu mer, för att det är inte bara goodwill. För om man kollar i Embracers böcker så är inte goodwill egentligen den största positionen i det här. Men det är egentligen, det som påverkar här är egentligen alla immateriella tillgångar. För att man gör, i K3 gör man avskrivningar på alla tillgångar som finns. Och efter vilken livslängd man har, och den bestämmer man internt i bolaget oftast. Finns riktlinjer såklart, men i IFRS så gör man två skillnader. Man gör en skillnad i att du har en tillgång som har egentligen oändlig livslängd. och en som har en tidsbestämd livslängd. Och det är där skillnaden är, för att då kan man slänga in både en hel del immateriella tillgångar i det där. För att ja, men om man köper goodwill och man köper ett bolag för en högre kostnad än vad deras inkråm är, och då förväntar man sig att bolaget är going concern, då borde ju goodwillen vara kvar på det värdet hela tiden, ända tills man ser att bolaget inte kan generera kassaflöde längre.
Ja, precis. För att om man köper ett bolag för mer än vad det är värt, då är det för att de har någon, de har ett varumärke. Det är någonting, som sagt, Coca-Cola är inte bara värt sina sockervattensfabriker, utan nej, de är värt någonting mer, och det är deras varumärke, säger vi. Och så länge det är intakt, då finns det ingen anledning till att du bör skriva ner goodwill. Och i Embracers fall är det verkligen logiskt att inte behöva aggressivt skriva ner immateriella tillgångar, för att goodwill avkastar ingenting egentligen, om det inte är ett riktigt starkt varumärke, brand name. Men de immateriella tillgångarna, det är det Embracer investerar i. Det är immateriella tillgångar, det är det som avkastar dem pengar. Det är digitala spel, det är immateriella tillgångar. Det ska man ju se som vilken fysisk tillgång som helst i andra bolag.
Exakt. Och vi kommer komma till det här mer detaljerat i Embracers fall. Jag kommer visa hur det ser ut mellan de olika sorternas immateriella tillgångar. Jag måste säga att tummen upp för hur Embracer faktiskt redovisar här. De har fler poster i sina immateriella tillgångar än vad många bolag har överlag i sina och redovisningar.
Jag tycker faktiskt att de har varit rätt förtydligande, och de fick ju den här blanka rapporten från The Analyst Group som var kritiska mot deras bokföring. Jag tycker att de är ganska transparenta, tycker jag ändå. Jag tycker inte det är någon konstighet egentligen.
Nej, jag tycker inte det är bullshit, och jag tycker det är rätt simpelt. Jag har inte grävt mycket mer än i notorna och tagit den informationen som finns där och gjort egentligen enkla, vad ska man säga, antaganden som gör att vad jag tycker borde vara inne till IFRS.
Ja.
Vad man vill säga med det egentligen, att i och med att jag jobbar med det här som professionellt, så blir det så här, ja, om man hade gått över från KT till IFRS, då hade man gjort mycket, mycket mer avvägningar än bara de här som jag har gjort enkelt nu då.
Ja, det är en förenklad.
Så här.
Ja, och
nu ska vi köra igång. Vi kommer komma till det.
Det här är ändå viktigt att ta med termerna, så att jag menar, avskrivningen påverkar ju inte det riktiga kassaflödet, det är bara en bokföringsteknisk term. Så att i Embracers fall, där de har mycket avskrivningar, så är det faktiskt väldigt intressant att titta på hur det påverkar. Så det är ju bara att köra igång, tycker jag.
Ja, ska vi börja med Embracer då?
Ja, det tycker jag.
Efter all introduktion och den tråkiga revisordelen.
Mm.
Fan vad mycket jag kommer få kommentarer om det nu. Ett riktigt revisorsavsnitt.
Mm.
Vi går över till Embracer. Jag tror inte det är någon nyhet för de flesta som lyssnar på vår podcast. Men för de som det är nytt för, så är det ett gamingbolag. Och det är i princip ett stort konglomerat av massa spelstudios. Men även så har de publishers och distribution i sig. Och någonting som kanske man inte tycker är någonting en del av 2020, så har de även en stor del fysisk distribution i ett av sina senaste stora köp av Koch Media, där de har väldigt mycket distribution i just Tyskland, och tyskar är ju efter det sånt, men de har även filmdistribution, alltså lite filmer som görs i USA som översätts till tyska och italienska, som jag förstod det, så att det är en stor skara bolag och har en hel del. Men egentligen, vad är Embracers strategi? Det är egentligen att köpa in bolag till sin organisation, ge dem ett stabilt centralt hantering av allting, och sen låta dem vara faktiskt så här, vad ska man säga, independent. Man ska vara decentraliserad, man får sköta sig själv och lösa det och köra sin verksamhet framåt, medans liksom Embracer tar hand om allt det tråkiga för dem.
Mm. Precis. De har gjort mycket förvärv, och som du säger, de låter dem ju sköta sig själva som i små öar. Så han köper ju de bolagen han tror på som kan stå på egna ben då. Och,
yes,
och det som du säger, decentraliserat, vilket är en styrka, tycker jag, för det blir svårt att sköta det här om du skulle köra liksom top down över alla studios då.
Ja, exakt. När man egentligen tittar på senaste årsrapporten så är den lite extra rolig, för att den är egentligen över 15 kvartal, för att de skulle justera det för att hamna in i ett riktigt år, för att de hade brutet år som jag förstod det förut.
Mm.
Så att de siffrorna, om nu kollar i årsrapporten, så kommer de skilja sig mot mina siffror, för att jag har justerat till ett års siffror istället, för att göra det enklare att följa upp. Men om vi bara introducerar lite snabbt vad hur TOQ som de heter förut, Embracer, har presterat det senaste året, så har de ju gjort en nettoförsäljning ökning med 1000%. Vilket är väldigt mycket till dels av förvärv. Operationell EBIT, som de säger, har ökat 343%. Och sen cashflow from operating activities ökade med 657%. Och tyvärr så ger de inga, som jag har tittat när jag har sökt i årsrapport och lite rapporter, så hittar jag inga organiska siffror. Vilket jag kan förstå är lite svårt med tanke på att de har köpt så mycket bolag de senaste tiden.
Ja, precis. Alltså, de förvärver ju kraftigt, och så förvärver de ju IPN och sådär. Men de har ju Deep Silver, Koch Media, sen har de ju vad de kallar, de har ju döpt om sina ben och sådär tror jag. Men de har ju också sin games, eller vad de kallar det, deras egna liksom THQ Nordic benet då. Och jag tror att det är ju ungefär organisk tillväxt i det. Och där tror jag de har så här, de lyfter fram det i vissa rapporter. Jag har inte siffran i huvudet nu. Men det blir också ganska ointressant att kolla på det här. För att jag tycker det var bra som du sa med Indutrade-liknelsen. Alltså värdet bolaget skapar är ju genom förvärven. Så att kolla på det organiskt, det blir liksom fel KPI för ett bolag på något sätt.
Ja, liksom man slår till med att öka från 500 miljoner till 5000 miljoner liksom på ett år, eller på 15 månaders tid. Liksom.
Ska du värdera det efter organisk tillväxt, så kan du ju aldrig köpa det. Alltså, så
nej,
är det ju bara.
Och det kommer bara försvinna i sig självt, och det blir liksom, det blir inte ett sånt case när man kollar på det.
Nej, och så är man ute efter något med organisk tillväxt, då är det inte det här man ska leta efter. Och om man inte gillar en förvärvsstrategi, då är det ju fel bolag, för det här är ju ett förvärvsdrivet bolag.
Exakt.
Det här är som det är nästan som ett investmentbolag, fast det ändå inte. Men
ja, men det är ju det som man kommer tillbaka till, att det är ett konglomerat som tar in bolag under sig och som alla håller på med samma sak, alltså spel, och då i princip få lite synergier mellan varandra, för då kan man, ja, man använda studios av varandra, använda det man är bra på, och ändå få centraliserat med admin och allting sånt där, och få en väg till publishing väldigt mycket simplare, så att det är mycket som underlättar genom att vara större bara.
Mm.
Oh, men vi kan ju gå till den här där du pratade om först egentligen direkt, som kanske är det viktigaste med THQ. Och det är hur de förvärvar bolag.
Mm.
Om vi kollar i, som sagt, jag ska också kanske nämna att jag har en pdf till den här, så ni ska ha öppnat den och kolla på den, om vi glömde säga det i början. Alltså, jag har ju tagit fram en lista på vad de har köpt från egentligen februari 2018 till augusti 2019. Och sen har jag lagt till det här senaste förvärvet man gjort av Saber Interactive, som gjordes i februari 2020. Mm. Och årsrapporten sträcker sig egentligen till december 2019 då.
Mm.
Och det är ju en hel del förvärv som har gjorts här av många olika typer. Allting från development till publishing till distribution till IP, och vissa gör allt, vissa gör lite, vissa gör hur mycket som helst, och sen också ser vi liksom en hel del IP:n som är här som man har fått med då. Och Saints Row är egentligen ett, Metro som man pratar om mycket, Wreckfest har jag hört en hel del gånger, Act of War.
Tror jag ju inte ägt av THQ, men det är en exklusiv licens. Så de har ett avtal där de alltid, de får uppföljarna då. Garanti, men det är sämre marginal på det då du får en cut bara.
Så är det. Och sen, klassiker eller sånt som jag tror många av oss spelar, Goat Simulator, det är riktigt kvalitetsspel.
Ja, men alltså det har ju sålt i extremt många miljoner exemplar, så det är faktiskt ett stort spel, även om det inte är AAA.
Nej, men det är ju det som är så jäkla kul, att det finns ett spel som heter Goat Simulator och det säljer i miljoner.
Ja, det är väldigt kul. Man har gjort mycket, liksom, vad heter moddar på det här och... Ja. Ja, de har sålt väldigt mycket DLC till det. Så det är faktiskt, den studion då som har gjort det heter Coffee Stain. Och man har ju förvärvat hela Coffee Stain. Och de släppte senaste spel som heter Satisfactory, som var exklusivt till Epic Games Store. Det har gått riktigt bra. Och det är typ bara i Early Access, och man har ändå sålt hur bra som helst. Vi har inte exakta siffror på hur bra det har sålt. Men det har sålt i flera hundratusentals exemplar. Sen har du Dead Island, en jätte... ja, en uppföljare, Dead Island 2, som folk har väntat på jättelänge. Ganska mycket buzz kring den, för det var, första spelet sålde väldigt mycket. Saints Row har ju sålt i flera miljoner. Wreckfest har sålt väldigt bra, som är det här, inte NASCAR, men derbyspelet i princip, lite folkrace-aktigt.
Ja, exakt. Och sen har du, ja, från spel efter egentligen rapporten, eller acquisition after, som det står. Och då är det liksom, du har MotoGP, Kronos, Remnant of the Ashes. Ja, och sen köpte de ju Goodbye Kansas, Game Invest, Games Invest liksom.
Ja, och det var faktiskt ett bolag jag försökte investera i privat, och fick ett erbjudande att göra det, men tyckte det var för dyrt för att jag var tvungen att investera i hela Goodbye Kansas. Jag var främst ute efter Games Invest för att de gjorde så mycket små investeringar som var intressanta, och väldigt bra små studios. Och så är jag väldigt glad över att se att THQ snappade upp dem, för de har varit väldigt duktiga på att hitta bra små studios. Sen har det ju Warhorse Studios som har gjort det här Kingdom Come Deliverance, som blev en riktig hit och har sålt i väldigt många exemplar också. Så att de har några sådana här, Remnant of the Ashes har också sålt väldigt många exemplar, så att de har några sådana här spel som är, det är liksom, säljer i vi pratar ändå i miljonerna, men det är liksom AA plus eller AA. Du har Darksiders som är kanske deras största nästan egenägda IP förutom Saints Row, som har sålt i miljoner exemplar. Och det fina med det är att det inte är AAA, men det kanske det är AA plus eller AAA minus som Metros.
Ja, men de behöver inte de här budgeterna som COD behöver med marknadsföring och allting sånt där. Så att, alltså, risken för en flopp och investerade pengar egentligen går i sjön. Den är mycket lägre för deras spel, och med tanke på pipelinen som vi ska gå till senare och prata om, så skulle det inte vara ett problem ifall någonting floppa, så att säga.
Precis, det är många bäckar små, du sprider ut riskerna, och sen dessutom får du bättre return on invested capital, för du satsar inte så mycket på varje titel, men det genererar ändå mycket.
Exakt.
Sen har de sina egna titlar som de tagit fram helt också, som har fått jättemycket buzz, men det kanske vi kommer till senare.
Nej, jag tror inte det. Jag har faktiskt inte tagit fram så mycket som det, för att jag vet att du är så mycket bättre på det.
Ja, men jag tänker att jag kan bara nämna nu. Det är ju som sagt Darksiders har jag nämnt, men sen har du ju till exempel Biomutant som ett helt nytt IP som THQ fick genom att förvärva då den studion som gör det, men det har fått flera miljoner views på YouTube, ser jättehäftigt ut, det kan du gå in och söka på. Det tror jag kommer se det riktigt bra om de bara lyckas leverera ett kvalitativt spel, men där tror jag på Lars Wingfors då, som är vd och grundare, för han har sagt att han vill ge dem hur lång tid som helst på sig och göra något bra, han vill inte rusha det. Och det är det som är fördelen med att ha ungefär 80-90 titlar i pipelinen och en rejäl backlog och flera hundra titlar. För att det som händer är att du är inte beroende av ett spelsläpp som säger kanske Starbreeze var av Walking Dead. Där Nej. Du måste se ut det, för att du håller på och bränner kapital i en sjuk takt. Och din kassa räcker inte till, och du har inte kassaflöde heller. Men THQ har både kassa och kassaflöde, eller Embracer.
Yes.
Så att de har några sådana här stortitlar, som sagt, halvstortitlar då, som sagt. Biomutant skulle kunna kanske vara AAA minus eller AA plus i den stilen. Och där du ändå får extremt stora volymer på spelen trots att de inte är de dyraste spelen. Sen, vad heter det? Du nämnde också Saber Interactive som var det senaste förvärvet. Det kanske kan berätta.
Ja, det är ju liksom en firma i USA som de har köpt upp, som har ett jättebra renommé. Man kan gå in och kolla på deras PM om just dem, för att jag skulle kunna ha tagit hur många bilder som helst från just det.
Ja, jag tycker vi måste prata lite extra om det, för att det som gör det här förvärvet speciellt, det är att det är ungefär 40-50% till på EBIT-nivå till THQ, som redan var stort. Så att, tänk er själv ett förvärv som gör att du liksom ökar EBIT med 50% nästan.
Yes, men man måste också komma ihåg att det kommer med en kostnad. För att det ökar, de ökar också på hur många aktier som finns i THQ efter med 60 miljoner.
Ja, det är en utspädning.
Ja, det är en utspädning av det, och när man, om man räknar det mot varandra, så blir det liksom så här, okej, det blir någonting man måste räkna med. Se hur det påverkar, för att nu när jag har gått igenom siffrorna så skulle man ju kunna tro att ja, men 60 miljoner ökning, hur ser det ut sen när man slår ut det på aktierna när man gör utspädningen, och det är där som där vi kommer komma till sen.
Ja, det är jätteintressant.
Jo, och när vi kollar på Saber så kollar vi på vad de har gjort liksom, för att de är kanske lite mer av en konsult än vad man ska säga, att de har egna ägna liksom IP:n.
Ja, de är mycket work for hire studio.
Exakt, och det är där de har ju liksom gjort titlar på Halo, som jag tycker är kanske en av de bästa serierna på Xbox. Det är mest därför jag köper Xbox, inte PlayStation. De har gjort Quake, de har gjort portningen för The Witcher till Nintendo Switch. Ja, och sen har de gjort MudRunner, NBA 2K, Playgrounds 2 och sen World War C.
Men det där är lite skillnad. World War C till exempel.
Det är egna.
Precis, det är egenutvecklat. Så det är ingen work for hire, men där äger de ju inte IP-et. I och med att det är, ja, det är en bok från början då, och en film sen.
Men det är licensierat och ut till dem. Samma sak med MudRunner och NBA 2K Playgrounds. De är också licensierade eller ägda själva. Och sen också Ghostbusters, the video game. Det är ju liksom vad de har gjort sedan 2010 i stora titlar egentligen.
Ja, det här låter inte som världens största titlar. Såklart Halo work for hire-jobbet är jättestort. Men där är det ju också work for hire. Då får man bara lite royalty och så. Men de har ju sålt 30 miljoner exemplar plus i spel. Så att det här är ju en bra studio.
Ja, exakt.
Det är ingen liten konstig litet studio liksom, som ingen har talat om.
Ja, och i och med att jag jämför det här med kanske en konsult egentligen på ett sätt, så är det ju viktigt vilka personer de har. Och de har fulltime employees, över 630 stycken, och egentligen retention raten de har på sina anställda är över 95%.
Mm-hmm.
Så de kan behålla sina liksom duktiga personer för att fortfarande producera bra spel, vilket egentligen var problemet med Starbreeze. Alltså folk lämnar ju, alltså deras duktiga personer lämnade för att, alltså de jo men det var bara kaos. Och det är det som är uppenbarligen bra med Saber Interactive. De kan behålla kvaliteten, behålla sina kunskaper i bolaget och fortfarande driva framåt med det då.
Men innan vi går in och liksom justerar för utspädning och allting, om vi bara kollar på de två bolagen innan liksom förvärvet skedde, så här proforma liksom, så hur stor Saber Interactive med omsättning och EBIT jämfört med hur stort Embracer var innan förvärvet?
Ja, Embracer Group har gjort en bra sammanställning här i den här pressreleasen. Exakt, så att jag kan lägga in länk till den, men jag ändå säger det här. Alltså Embracer Group revenue 2019 januari till december var 5,5 miljarder. Och då hade Saber Interactive var 981 miljoner, så nästan en miljard. Så de lägger ju till en hel del på topline för...
Precis, att det är en femtedel i storlek. Men sen har de väl högre lönsamhet då, för att det är där skillnaden är, tror jag. För att THQ, eftersom de har ganska mycket fysisk distribution också.
Ja, exakt. Och det är väl där man säger att de kanske gör den bästa vinsten i det här förvärvet. För att Embracer Group har 1143 miljoner i EBIT. Adjusted EBIT också, ska vi tillägga här. Så det är ju...
Rationell EBIT blir det då, kan man säga. Så att då har Embracer själva redan justerat lite för goodwill-förvärven.
Ja, och då har Saber Interactive har 591 miljoner. Så att de nästintill ökar 50%.
Precis, så att även om det är 50% av omsättningen, så är det ju, de har 50% av Embracers operationella EBIT. Så att det här är mycket mer lönsamt bolag.
Ja, alltså deras EBIT-marginal är ju upp mot 60% nästan.
Och det som gjorde mig glad över det här förvärvet, det är det att prislappen var inte så hög. Jag tycker den är rättvis kanske om du räknar med hela earnouten, alltså de pengarna de får om de uppfyller vissa mål. Men då blir den ju ändå billig, för att då betyder det att bolaget presterar så pass bra, för att de målen är hyfsat högt ställda.
Ja, för det står ju så här purchasing price, det är liksom 150 miljoner upfront payment, och då är 100 miljoner cash och 50 miljoner är i equity. Så att det är ju det som åker in och egentligen späder ut andra aktieägare då. Och sen har de en earnout över 6 år, så det är en väldigt lång tid det här då, på 375 miljoner USD.
Ja, men jag tror de 150 miljoner du nämnde innan, så har du ingen valuta på heller.
Nej, men det är USD, så att påpeka det är bra. Och av de här är 100 USD i cash och 275 miljoner i equity. Så det finns chans att man blir ännu mer utspädd av det här.
Precis, men då kommer ju också bolaget ha presterat mycket bättre och då får du mycket mer i vinst då. Mm. Men, och equity är ju då att de får aktier, de nya ägarna. Och de blir faktiskt de näst största ägarna nu i gruppen.
Mm. Ja, de gick ju in som näst största ägare, de här två bröderna som har startat Sabre.
Så precis, och när man säger utspädning då kan ju det tyckas vara dåligt och gud vad dåligt, du får mindre vinst per aktie då med samma vinst. Men det ska ju tilläggas att det här är ju det sättet som förvärvsstrategin fungerar. För att om du köper en studio som cashar ut, alltså du köper en studio för flera gånger årsvinsten, då kanske de känner, gud vad skönt, vi fick massa miljoner nu orkar inte jag mer, jag har kämpat flera år i spelindustrin, jag lägger av.
Men du grab the money and run.
Precis, men om det mesta är betalt i aktier och du är näst största ägare i The Embracer Group sen, då har du ett intresse av att de aktierna går bra. Och då är Embracer Group ganska påverkat av hur Saber Interactive går, så då har de ett intresse av att leverera.
Jo, så är det. Och jag tycker att man kan ju lära sig av Embracer Group hur de förvärvar bolag, och jag tror det är där som jag skulle egentligen sätta upp en deal när man förvärvar någonting och vill ha kvar vd och kvar entreprenörerna i bolaget. Då är det ju på det här sättet. Vi kan ju ta motsatsen, vilket var Catena Media när de körde som värst med Optimizer i bakgrunden.
Mm.
Och de fick ju bara en stor fet pengar på sig, och sen varför ska man bry sig när man inte har något intresse i att driva bolag, man är entreprenör, man älskar se sina egna grejer växa. Om man inte har intresse i det längre så blir man ju
Nej, men då är ju kanske 10 miljoner, det är lätt att du blir lat och inte orkar.
Run for the hills.
För att sen om du driver får du heller inte någon utväxling på resultatet. Om du blir bättre, visst du får en liten earnout, det hade även Catena Media. Men den earnouten var ganska liten med tanke på hur mycket jobb du måste lägga i.
Ja, och det var inte i equity heller, så att de blev inte mer låsta, utan det var bara mer och mer cash hand.
Ja, då såg du bara till och sköter det bra i 6 månader sen sayonara. Mm. Så att det är ingen bra modell, och det såg vi att hur det gick. Men många var skeptiska till THQs modell också och säger att det är bara multipel arbitrage. Och multipel arbitrage är att i princip, vi säger att bolagen THQ köper oftast lågt värderade. Du köper, i princip köpte de nu Saber Interactive utan earnout för kanske 3 gånger... ungefär 3 gånger EBIT. 3-4 gånger EBIT. Det är jättelågt för ett spelbolag. Som också varit rätt lönsamt länge och duktiga. Men det handlar om att ett litet bolag som löper mycket större risk för att de inte har lika stor portfölj och det är inget konglomerat. De kassaflödena kommer du inte våga värdera lika högt som ett stort stabilt konglomerat helt enkelt. Och det är ju det handlar om. Det var som med Catena Media. Folk förstod inte hur de kunde köpa liksom EBIT för 3-4 gånger. Men i Catena Media värderas varje EBIT upp till 15-20 gånger. Så då får du direkt liksom bara 3 gånger högre vinst av att inte ha gjort någonting.
Exakt. Och det är ju det arbitraget man gör. Man köper ett onoterat, vilket har en lägre värdering, vilket ska ha en lägre värdering. För att det handlas inte, det är ingen likviditet och så vidare.
Du löper mer risk som sagt.
Ja, och sen kommer det in i ett noterat som värderas mycket, mycket högre. Och då får du liksom, om vinsten värderas på samma sätt, då börjar liksom aktierna gå upp med hur mycket mer man lägger till på EBIT då. Så just ett sånt här förvärv som Saber Interactive gör ju att det ökar ju, om man ska säga EV-EBIT, EV-EBIT sjunker ju rätt rejält på grund av det.
Mm.
Det är ju ett grymt förvärv på det sättet, hur man driver värde till aktieägarna. Mm. Men jag tycker ändå att om man tittar på hur det ser ut i trenden med hur mycket aktier man lägger på, så tycker jag ändå att man måste ha koll på som investerare, som man inte bara antar att det är det här som stannar, för att jag tror man måste räkna med det framåt.
Ja, det är klart, de gör ju hela tiden riktade nya emissioner, för att som sagt, det förvärven sker mest med equity, alltså aktier, och då pumpas det nya aktier, vilket späder ut dig, och det är positivt på ett sätt för att du får inte massa skulder och balansräkningen blir väldigt bra. Men du måste ju ha med det i beräkningen. Och hur ser du på den trenden då?
Ja, om vi kollar från egentligen bara 2015 så det ökar från 150 miljoner aktier till 2020 Q3 ändå 310 miljoner aktier. Och det är egentligen innan Saber Interactive. Så efter Saber Interactive så har det ökat till 370 miljoner aktier.
Precis, men du, om du då också sätter det i perspektiv, så du har dubblat aktieinnehavet kan man säga.
Ja, det är dubblat antal aktier som är utgivna.
Eller
ja, det blir lite mer.
Hur mycket har omsättningen ökat då under den perioden?
Om då vi kollar på hur mycket omsättningen ökat då, och då tittar vi 2015 eftersom det var det jag sa med antal siffror nu, eller antal aktier vi kollar på. Och då var ju omsättningen 218 miljoner. Och nu egentligen i den rapporterade till börsdata då, så är det 2020 Q3 då. Mm. Då var det 7210 miljoner. Så att du har ju ökat rejält. Det är ju faktiskt en faktor på 33 gånger.
En faktor på 33 gånger?
Ja.
Ja, just det. Omsättning. Ja, precis. Så en faktor på 33. Ja. Och då har aktierna ungefär dubblats.
Ja, antal aktier har dubblats.
Jag hade ju tagit den dealen om någon frågade mig det. Om jag ägde ett bolag i alla fall.
Jo, exakt. Och det är väl, men det är det man ska ändå ha koll på. För jag tycker många små investerare inte... Alltså det bara trycks nya aktier. Ett sånt case tycker jag är Storytel, där liksom EPSen aldrig ökar med, för att man trycker nästan mer aktier än vad de hinner få i tillväxt eller vinst. Men i TQs fall så är det ju värdeskapande.
Ja, alltså även om du kollar vinst per aktie så har TQ ändå ökat den med 3 gånger. Visst, det är inte 30 gånger som det laggar efter på vinsten. Men det har ju också att göra med, som vi snackade om, att omsättningen ökar ju såklart. Det är bara hur mycket man säljer, men vinsten har ju med en del med bokföringen att göra. Och det ska bli intressant att se vad du kommer fram till.
Yes, exakt.
För det ser väldigt dyrt ut på multiplar nu om man bara tittar på börsdata.
Ja, och vi kan egentligen gå över till att kolla på siffrorna, för det är ändå där vi ska ha fokus, för att just det andra tror jag det är mycket andra som har bättre koll. Jag vet att du har bättre koll, men jag tycker ändå vi har pratat om Embracer Group, eller TOQ som jag fastnar i att säga, väldigt många gånger annars.
Det är research på också, så det här kan man ju själv, och det är enkelt att läsa på om spelen och sådär.
Exakt, och egentligen om vi kollar på börsdata direkt på översikten, alltså PE-talet, jag tror det många skulle avskräcka folk med tanke på att det är uppe i nivåer med Fortnox. Och det har ju ett PE-tal enligt börsdata på 98. PE-talet är på 4,6 och price per book är 5,3 liksom.
Ja, och du har ju price per sale som är lågt där egentligen, om du kollar. Det är i lägre laget om du jämför med andra spelbolag. Då har jag två saker att tillägga där. Delvis har Embracer lägre marginal. Så de kanske ska ha lägre price per sales. För att de har mer fysisk distribution.
Yes.
Men de har ju betydligt bättre tillväxt än ett Take-Two och Activision Blizzard också. De är mycket mindre och förvärvar och har en helt annan strategi. Så att price per sales är lågt. Vilket än en gång visar att bokföringen eroderar en del av vinsten.
Exakt, men och då kan vi ju gå in i egentligen där jag tror vi kommer se skillnaden mest på bokföringen. Och då kollar vi på EV-EBIT och EBIT-EBITDA. Och här om vi kollar på EV-EBIT så är värderingen 6,6. Eller 60,6. Vilket är abnormt högt. Det är väldigt högt tycker jag. Även om man se på den tillväxten de har som är köpt, skulle jag vilja säga.
Men ja, det är
om man kollar då på EV-EBITDA, då är den på 14,7.
Precis, och vad är EBITDA en proxy för?
Ja, enligt dig så är det ju proxy för kassaflödet i bolaget.
Enligt mig. Nej, men alltså om man ska hårdra det så EBITDA visar ju på vad vinsten är om du bara drar bort... Alltså, eller om du lägger tillbaka avskrivningar.
Jo, alltså, men det är operationella vinsten. Ska man tillägga, för att det som fattas är ju skatt och investments. Men,
så är det ju. Men, och jag menar,
det är inte operationellt. Det beror ju på om man är liksom landbaserad och allting sånt där. Det är jättemycket annat som beror då.
Precis, men om du kollar på deras capex-kostnad. Alltså, den riktiga capex-kostnaden är ju... Vad behöver TOQ investera i för att avkasta och bygga tillgångar? Det är ju spel. Så då investerar de i spel och spelutveckling. Det är ju deras capex. Och kollar man deras capex och skriver av det som ett vanligt bolag hade gjort, och så tänker man inte på de aggressiva avskrivningarna, då kommer du ju närmare kanske ett riktigt P-tal då. Sen är EV/EBITDA lite för snällt kanske, men det är ju här vi får se vad det kommer fram till.
Ja, och sen man kan ju kolla på EV operation cashflow, och då har vi ju 13,1.
Ja.
Så att det är ju väldigt lågt det också.
Ja, för ett sånt här snabbt växande bolag är det ju verkligen.
Ja, och det är väl det som jag tycker kanske krånglar till det för många när man ska kolla på det. Och då kan vi bara kolla egentligen lite på, jag har också en tabell från Börsdata med hur det ser ut egentligen i omsättningen per aktie, vinst per aktie, operationell kassaflöde, alltså med alla nyckeltal för per aktie, och då kan man ändå se att trots den här expanderingen av aktiekapitalet med fler aktier så har de ändå ökat från 2014 från 1 krona per aktie till 23,3 kronor per aktie.
Precis, och omsättningen har gått, det var det här jag menar med 23 gånger då. Så omsättningen ökar med 23 gånger per aktie.
Yes.
Trots utspädning. Så vi såg ju det 33 gånger innan utspädning. Så utspädning har ju haft sin effekt här.
Ja, och nu, vadå? Du får en utspädning som påverkar i en faktor av 10. Men du får fortfarande en faktor av 20 upp. Ja, så då känns det väl bra att anta.
Och sen om du kollar då, som du sa, vi ser även att det påverkar vinsten bra.
Ja, så är det. Den har ökat från 0,29 till 10, eller från 1,09 då. Så det ökar en hel del. Det har inte ökat egentligen samma takt som omsättning.
4 ungefär.
Ja.
Kan man säga EBIT har ökat. Och sen har det operativa kassaflödet har ju ökat betydligt bättre.
Exakt.
Hur ska vi enkelt för lyssnarna? Operativt kassaflöde är egentligen...
Alltså EBIT när du drar tillbaka avskrivningar. Alltså det är rätt simpelt. Ja, men det är typ EBITDA. Det kan vara lite justeringar för saker som man inte tycker påverkar. Men det är typ EBITDA. Man brukar förenkla att det är EBIT.
Ja, men det är egentligen kostnader ut... Och, alltså pengar ut och pengar in, alltså riktiga pengar, inte, nu struntar vi i liksom, bokföringstekniskt, det är faktiskt så mycket pengar som du tjänar. Och sen är ju fria kassaflödet negativt, men det är för att man investerar och köper mer prylar, alltså datorer, och även lägger mer pengar på utveckling av spel då, som är den stora kostnaden. Så att, men om du kollar på operativa kassaflödet är det intressant att se hur mycket det ökat.
Och det ökar från 0,34 till 7,87 liksom, och det är
en hel del. Typ snabbt räknat lite mer.
Ja, det blir fel. Ja, du räknar väldigt nära en faktor på 23 gånger, så att det är ju det som hänger med omsättningar då.
Det är väldigt intressant, för de går ju hand i hand. Så att det betyder i princip, om THQ skulle sluta investera i nya spel och investeringar och inte köpa fler bolag och sådär, då skulle i princip deras fria kassaflöde ha växt i takt med omsättningen.
Så är det. Vilket är väl kanske det mest intressanta med THQ med tanke på i den bransch man är. Med tanke på att egentligen borde ju... Ja, alltså att marginalen hänger med så bra i kassaflödet är ju extremt imponerande.
Ja, så om de skulle gå ifrån att bara, nej nu vill vi mer växa organiskt, då skulle de ju inte, de kanske inte skulle värderas till, operativt kassaflödet 13 gånger. Det är lite lågt, för man måste göra någon sorts investeringar för att växa organiskt, men du hade ju ändå... kommit ner ganska mycket. Du hade kanske varit värderat till 20 gånger eller något sånt där.
Ja, du hade ju fortfarande, om vi säger hur aktiemarknaden har påverkats när man säger att man inte ska längre gå med strategin för att ta liksom att köpa bolag, då kommer ju kursen gå ner, för att det är det man köper dem för. Men så är det. Yes, ska vi komma till det extremt roliga revisorsskämten kommer hagla här om hur man justerar balansräkningar och resultaträkningar.
Okay. Ja, det kan vara rätt komplext.
Ja, så vad jag har gjort istället, för att det är helt onödigt att egentligen ta 4-5 års historik.
Jag var tvungen att stänga dörren.
Okej.
Okay. Kör.
Ja. Så om vi kollar här på egentligen min PDF. Det är egentligen helt onödigt att ta 3-5 års statistik på Embracer Group. För att liksom omsättningen har ökat från 590 miljoner till 5000 miljoner i förvärv. Och sen har man fått ut en proforma resultaträkning och balansräkning efter man köpte Saber. Och sen med tanke på att de är ett K3-bolag så har jag gjort justeringar för det då. Så om vi börjar med egentligen justeringarna som ligger under, så har jag en liten bild där de förklarar hur de gör när de skriver av. Och det är väl här jag skulle egentligen vill förklara skillnaden mellan IFRS och K3 igen. Bara för att göra det tydligt. Ni kommer se här egentligen på intangible assets acquired. Det är egentligen det som är det viktiga här. Det är inte tangible assets generated. Det är liksom, det rör vi inte. Det har inte jag gjort någon justeringar för. Som det ser ut. Den enda justeringen jag gjort är egentligen för film rights. För jag tycker den borde passa in. Men då tänker man på other intangible assets, IP rights, publishing and distribution relationships och goodwill. Om vi tar publishing and distribution relationships, det är egentligen bara kunddata som det är, relationer med någonting. Det har ju ett värde, men det är ju svårt när du bygger upp det att lägga det på balansräkningen. Så när du köper någonting och måste betala för det så läggs det på balansräkningen sån här, och det är i princip, jag skulle säga, goodwill.
Ja, det är ju det. Det är ju typ en så här, det är typ, du köper min business och jag har byggt upp ett kundkontaktnätverk över 20 år. Jag ska ha betalt för det.
Exakt. Och det är samma sak med IP-rättigheterna. Du köper en IP-rättighet som sen också har ett värde som inte läggs på balansräkning, för de bygger upp det så att du får antagligen betala mer och så vidare.
Ja,
och
typ sen, Star Wars, vad är det värt? Det är värt ganska mycket.
Ja, det är mycket mer värt än vad det är på balansräkningen, om man skulle säga så.
Ja, men det är klart det ska vara en tillgång också och synas som en tillgång, för det är det ju verkligen.
Och här också in other intangible assets, alltså det kan vara vad som helst som är immateriellt som man bara, ja, det här liksom vill jag att ni ska betala mer för. Det vill man ju, för att det är fortfarande en tillgång. Och då när man köper det för att inkomet är mindre än vad man betalar för, så hamnar det på balansräkningen.
Mm.
Och här, vad man gör i K3 enligt TAQ då, som följer reglerna, att man skriver av det med rak avskrivning 5 år. Så i princip säger vi att vi hade goodwill på 100 miljoner, så skriver man av 20 miljoner varje år. Bara rakt av.
Ja, och de som inte kan bokföring eller är van vid det, det är ganska aggressivt. För att köper en fabrik, ett verkstadsbolag, det kan vara, vad kan det vara, 10-20 år?
Om du köper en fabrik så brukar man säga att en byggnad, då är det nästan mer som de har skrivit själva här, 30-40.
Ja, du ser. Om man typ är det mer, säg att det är maskiner, det kan ju vara så här, mellan allt mellan 5-15 år. Eller
ja, det är som de TOQ har själva här, det är 3-14 år, och det är väl ungefär det som du säger, 5-15, beroende på vad det är för maskin. Du kan köpa allting från en stor dator till en stor jäkla sedelpress liksom.
Precis, men då ser ju deras rapporterade vinst bättre ut helt enkelt. Så när de slipper skriva det så aggressivt.
Ja, men...
Och hur skiljer sig IFRS då?
IFRS här, man gör två distinktioner i IFRS. Man gör att man har en som har bestämd useful life, som man brukar säga. Och en som har obestämd, alltså i princip oändligt. Vad gör man för skillnad här? Jo, är det någonting som kommer att förbrukas som en tillgång inom loppet av år, då skriver man av den med den förbrukningstakten.
Precis.
Mm. Medan om du har någonting som inte förbrukas, det är omöjligt att bestämma när det förbrukas.
Typ goodwill, IP-rättigheter, immateriella tillgångar som spel.
Immateriella tillgångar i överlag. Skulle jag säga. Det är väldigt svårt då att säga när en
material... Ja, när är den förbrukad? När är Star Wars inte värt någonting?
Exakt.
Vi har ju sett nu att det har hållit det i 50 år sedan.
Ja, och det är det här det kommer in. Mellan K3 så tar man bara rak, skriver av, skiter i om det har någon värde. IFRS har... vad ska man säga, recognize detta som ett problem. Ursäkta svengelskan, det är lättare för mig med det här, man har läst allting på engelska. Och verkligen se att det är ett problem, för att man vill ju ha en redovisning som är först fair value, fair view of the company, och också spegla verkligheten. Och det är det man säger så här, okej, om vi har goodwill, vi har köpt ett bolag, blir det här bolaget värt noll om 5 år? Antagligen inte. Om det går in going concern aspekten, så tror man att det kommer fortsätta tills det går i konkurs, vilket man hoppas inte är inom 5 år. Och då antar man att de har en livslängd som är obestämbar. Och samma sak med IP-rättigheter. Hur länge kan man spela Star Wars? Hur länge kan vi få göra spel på det eller göra filmer på det? Och liksom obestämbart, bra. Okej, då har vi det. Då låter man det ligga kvar. Alltså det är i princip en kassaflödesmodell där man säger att ja, vi vet aldrig när kassaflödena slutar. Därför kommer vi ha samma värde kvar i vår balansräkning av den här immateriella tillgången då. Om någon som var med när Heinz, de gjorde avskrivningar på sina varumärken, för att de såg att de tappade popularitet.
Precis.
Och därför måste man skriva av, och därför kommer det stora avskrivningar på goodwill mer som en smäll. Inte att det görs intakt liksom, så sakta men säkert, utan det kommer som en smäll. Hej, våra Heinz ketchup har inte lika bra, Felix är bättre, vi måste skriva ner det här, för att vi får inte våran kassaflödesanalys på Heinz ketchup som varumärke att gå ihop längre.
Jag kan säga att jag tycker det här, då IFRS tycker jag passar i Tokyo mycket bättre, och det är mer logiskt för mig. Och det tror jag de flesta vill hålla med om.
Ja, alltså överlag är det ju simplare. Säga att man inte behöver skriva av, såklart det är ju simplare. Man får en högre redovisad vinst och högre redovisat EBT och allting sånt.
Men innan alla somnar nu, så vad innebär det här för Tokyo? Eller för Embracer?
För Embracer så innebär det egentligen, när man kollar på avskrivningarna som jag har gjort en bild av, då har jag egentligen gjort att jag nollar avskrivningarna för goodwill, film rights, publishing distribution relationship och IP-rättigheter.
Vilket låter vettigt tycker jag. Och exakt. Det man bör skriva av är egentligen de spelen man har egentligen
producerat själv
och som kanske är färdiga också. Ja, inte de som är under utveckling.
Nej, exakt. Du har ju completed developed projects, du har projects in progress, du har other intangible assets, det är jättelite, och sen byggnader, jättelite också, och sen har du equipment, tools and fixtures and fittings, alltså typ allting som är tagbart, alltså inget immateriellt. Och det är där.
Och när man når vissa milstolpar i projects in progress kan man ju lägga till dem också kanske, om de har kommit väldigt långt.
Ja, exakt. Och det är ju en grej här med projects in progress, det är att de överför sig till completed development projects efter ett tag.
Ja, blir klara, ja.
Så att det är liksom, de går egentligen lite in i varandra. Och sen att man skriver av här, det är ju för att man, ja, alltså det är ju för att vissa projekt inte klarar dem. Det är ju vissa spel lägger man ut innan det är klart och lite sånt där. Och även så vill man ju matcha intäkter med kostnader, om man har fått det. Då måste man ju börja skriva av dem.
Och vad händer med vinsten nu då? Om du gör de här justeringarna?
Vi kan säga först hur mycket det här påverkar egentligen. Och det här skulle vara 1 miljard för THQ är det nu i avskrivningar. När jag justerade på den här 15-månadersperioden som de har haft under den här redovisningsperioden då går det ner till 561 miljoner.
Men det är inte pro forma?
Det är inte pro forma.
Nej, för det är svårt att säga hur mycket avskrivningar.
Exakt, man kan inte säga det baserat på Saber, för att det fanns inte med i uppgifter.
Nej, det förstår jag.
Och om man kollar sen om en 12-månadersperiod, bara för att normalisera det till hur vi brukar faktiskt värdera kassaflöden, det brukar vi värdera på årsbasis. Då har vi 814 miljoner i avskrivningar. Och när jag justerar det så blir 450 miljoner.
Så man kan säga att man halverar avskrivningarna, vilket egentligen är att göra det mer rättvisande av hur faktiskt kassaflödet i bolaget ser ut.
Exakt.
Och nu får vi se då. Ja, det blir ganska intressant att se hur det här påverkar. Ja,
för hur påverkar det här då? Om vi tittar bara på 2000, jag har ju som sagt den här resultaträkningen som är ändrad, 2018, 2019, 2019 adjusted och pro forma Saber. Så om vi kollar på margins, för det är väl det som egentligen är mest intressant. För att kolla på EBIT så rapporterar de ju en EBIT-marginal på 8,8%. Och nu med justeringen på avskrivningarna så blir det 15,76%.
Och de är nästan en dubblering i lönsamhet, så det slår rätt hårt kan man säga.
Och det är här de kommer in och säger att de har sitt operationella EBIT. Och de säger 16% marginal. Ja, då har de avrundat uppåt. Så i princip så säger jag och TQ samma sak då.
Mm. Så, vilket ja, borde vara ungefär det du kommer fram till. Mm.
Ja, förhoppningsvis så tänker vi likadant. Eller gör redovisningen likadant i alla fall.
Mm. Det finns ju 100 sätt att tänka säkert. Men...
Ja, eller det, nu förhoppningsvis finns det ju regler så att man håller sig inom samma. Och det blir samma bild ifall det, oavsett vem det är. Men... och det är det som jag tycker är lite betryggande med tanke på att ofta när man gör någonting, ett eget nyckeltal som TOQ har gjort här med att säga operationell EBIT, vilket det finns inte i någon bok, så är det ändå skönt att säga att de har justerat på det sättet som ja, precis, jag som investerare inte, skulle också göra.
Ja, att de inte gör något mumbo jumbo. För det är lätt för småsparare att tro det, tror jag. När du har en analyst group som går ut och säger att det, de här håller på med konstig redovisning.
Ja, men det är ju bara att kolla på vad de där extremt duktiga WeWork håller på med. Community adjusted EBIT, liksom. Man bara, vad är det för något?
Precis. Men vad händer om du nu tar 2019s adjusted EBIT och lägger på med Saber? Alltså proforma då med Saber-siffrorna.
För att det är ju där har ju de gjort justeringarna själva. För de har redan gjort det i sina Saber proforma. Och sen jag har justerat lite annat bakåt. Och då säger det EBITan där med Saber proforma är 26,6%.
Men alltså då ser man hur mycket alltså egentligen Saber höjer Embracers marginal. Att vilket bra förvärv det här var.
Exakt. Och
det här är ju med ett års siffror då. Det beror på hur svängigt med Saber Interactives verksamhet går också.
Ja. Och nu ska man kolla på proforma siffrorna, så kollar man på vinsten, för att de ger ingen indikation på vad vinsten kommer vara. För att jag förstår det, för man räknar inte in vad vinsten är från USA, andra skattegrejer, så att man vill inte krångla till det. Men då räknar jag liksom bara på vad har de för skattesats sen förut. Antagligen kommer vara lägre, för USA har lägre skattesats än Sverige. Och resterande länder, för att TOQs snittskattesats är faktiskt 24% och vi har 22 i Sverige till exempel. Och då har de en vinstmarginal på 19,7% mot justerare på 11,5. Så att bara där har de ju också ökat en hel del.
Nej, det är grymt mycket bättre. Men, och är det något annat du vill lyfta fram som det här påverkar innan vi går över på värderingen kanske?
Nej, alltså det är egentligen det här det påverkar, det är inte så mycket med det, men om vi ska kolla på proforma som är kanske viktigt efter, det är ju att kolla på hur kassan och balansräkningen ser ut. Det tänker jag där är viktigt just nu i såna här tider.
Verkligen, speciellt när det uppstår många billiga bolag nu, som eftersom vi vet att han förvärvar mycket, Lars, då kan det vara smart att ha kassan nu då.
Ja, och det är där det är väldigt intressant med proforma-siffrorna på Saber. Det ska påpekas att han har tagit in mer pengar efter Saber också. Så det här är ju egentligen bara siffror som baserar på Saber. Jag antar att kassan är ännu större, vi har inte siffror på det än.
Ja, den tog ju in nu på 90, ja, när kursen tog in 90-någonting. Ja. Gjorde en riktad emission.
Exakt, och... Innan den så var nettokassan på 912 miljoner. Så att de har en stor nettokassa.
Ja, och den har ju som sagt blivit ännu större. Så den är, jag kommer inte ihåg exakt vad den här senaste riktade emissionen var. Men det är, nu är den betydligt större, vilket är väldigt bra timing tror jag.
Exakt, så att det ser väldigt bra ut faktiskt på ändå den sidan. Och nu om vi kollar på värderingsnycklar, för det är ju här som är lite kanske intressant när man kollar på hur värderingen påverkas av de här justeringarna som jag har gjort. Mm. Om vi tänker mellan 2019 rapporterat och 2019 justerat. Så kommer jag kolla på pris och ebit ibland.
Jag ska lägga till det innan. Det blir ju väldigt intressant nu, för att då kommer ju aktieutspädningen in.
Så om vi går över och kollar på hur värderingen påverkas av de här. Och i den här har jag ju justerade siffror och så har jag tagit dagens aktiekurs för alla egentligen. De tre olika nyckeltalen då, i och med att vi får 2019, 2019 adjusted och proforma saver då. Så om vi börjar med att kolla med PS-talet, det kanske inte är det mest intressanta, men det är ändå väldigt lågt som Daniel sa i början. Det är ju samma över 2019 och 2019 adjusted, och proforma den är faktiskt lite högre, den är 6 mot de andra som är 5,9. Men då kommer vi till PE-talet. Det här är väldigt intressant med 2019 adjusted och 2019. 2019 så är den på 98. Och 2019 adjusted är den på 51.
Mm. Ja, det är ju nästan hälften.
Exakt. Och om vi då tar proforma saver så är den på 31.
Ja, så du ser att värderingen går ner rätt bra.
Ja, men nu ska vi också komma ihåg att vinsten som är i proforma saver är estimerad från mitt håll.
Ja, precis. Du vet ju inte skattesatser och så vidare. Men om vi då kollar på det som är intressantast, EV-EBIT eller och EV-EBIT-DA, i och med att vi ska ge dem cred för deras fina balansräkning.
Men vi kollar på EV-EBIT i och med att det är där vi kommer se störst skillnad av 2019 adjusted, då är den likadant på EV-EBIT. EV-EBIT 2019 så var den på 66 och 2019 adjusted så är den på 37.
Så det är ganska bra.
Ja, och proforma saver så är den på 25.
Så vad sa du att den var 2019 adjusted igen?
37.
37, 25. Så att du får ju ganska mycket lägre värdering för att du lägger till så mycket i ebit egentligen.
Yes.
Så att det är 25 i ebit samtidigt som du växer, Det är rätt låg värdering faktiskt.
Samtidigt som du växer, samtidigt som du förbättrar marginaler med alla köp du har gjort, så ser det ju faktiskt väldigt bra ut på den fronten.
Ja, så EV-EBIT 25 är ju inte jättedyrt.
Nej, exakt.
Och det är 98, alltså jämför vi med IFRS EV-EBIT 25.
Ja.
Och det är egentligen intressant att du har gjort det här nu och jag får svart på vitt. Att någon har
du menar att du inte orkar räkna?
Egentligen, för jag har gått på bolagets egna operational EBIT och gjort bakom servetten beräkningar och bedömt att det är inte P100, det är ju långt läge. Jag har räknat någonstans mellan 25-30 också, så att kul att se en djupdykning, och jag tycker ju att det är jätteintressant. En proforma, vad var proforma EV-EBITDA bara, intresserad?
Den är på 17. Om vi jämför den med 2019 adjusted så är den på 24.
Precis, och då har du 17. Från 24 till 17, det är ungefär 17 i operating cash flow ungefär, kan man säga.
Så det är ju det är en väldigt stor skillnad i värderingen så. Och då ska man ändå lägga till att Q&Q också har växt under, ska vi säga, de kvartal vi har på som har redan gått. Så att det är väldigt intressant att se hur det ska bli framåt.
Precis, det är EV-EBIT med de siffrorna. Mm. Från i december?
Ja, nej, precis i januari var det.
Ja, det var februari tror jag. Men oavsett så, du har ju gått en tid sedan dess. Och får du lite tillväxt i det där. Och sen något till förvärv. Och sen lite Saber-tillväxt. Så ja, det är inte jättedyrt med tanke på hur snabbt bolaget har växt.
Nej, exakt. Och då kan vi egentligen komma över till mina antaganden då.
Ja, precis. För det här är ju ändå, nu får vi ändå svart på vitt, det här är ju med utspädningen, du har EV-EBIT 25.
Ja, exakt. För jag har lagt till hur många aktier de har idag, vilket är 37 miljoner.
Mm. 370.
Ja, 370 miljoner, vilket jag hoppas Avanza uppdaterat efter deras nya emission, men det borde de ha gjort. Jag har inte koll på det direkt om de har gjort det eller inte. Men om vi kollar på mina antaganden då. Det är lite svårt, för att när man värderar ett bolag, man kan inte bara sitta och börja värdera bolaget på att de kommer förvärva i samma takt som de har. Ett, de har blivit så stora så att de skulle börja förvärva något mycket större för att, få upp den massan. Det är liksom 1000%. Det kommer bli svårt att förvärva någonting så stort igen. Och andra grejen är att när man värderar ett bolag så kan man inte riktigt sitta och anta att det blir förvärv, utan man får värdera entiteten som den är och sen dra framåt. Sen får man ju justera värderingen efter att de köper saker och då lägga till de förvärven, lägga till hur mycket kassaflöden det genererar.
Ja, det är svårt att räkna med. Alltså, man kan väl göra någon snitttillväxt om vad som man här leder till förvärv då, men
det är ändå svårt när du tar 1000% på och så har du ett år som är 15 månader. Alltså det är liksom,
ja, det kan ju bli att han inte hittar några bolag att köpa. Alltså det, ja, är massa aspekter, så att det är kanske bättre att anta och se förvärven som en option.
Exakt. Och det är ju det man får göra. Det är där man får lägga in typ så här, ja, men jag tycker det är värt att betala så här mycket. Mm. Med att ha en option på att de köper fler grejer och köper lika bra förvärv som Saber till exempel.
Mm.
Ja. Så att min antagna omsättningstillväxt är 12%. Det är vad Embracer Group säger själva, att marknaden växer i CAGR enligt Newso, så att den har vi räknat med. EBITDA, i och med att nu är Saber med så borde det dra upp marginalen. Vi vet inte om det är, om de är påverkade årligen med en sån bra marginal eller inte. Men då har jag lagt den på 26% för att det var där den låg nu.
Jag tycker det är bra för att vi får högre marginal med Saber. Och dessutom så kommer vi se, i och med corona till exempel, som driver på digitaliseringen. Och Koch Media kommer bli mindre bit, alltså publishing-verksamheten. Så jag tror att vi kommer se högre marginal till och med. Men 26% är nog vettigt.
Yes. Och sen vinstmarginalen har jag bara hafsat dit 19% av, för det ungefär det låg också då med, när jag räknade estimerat med Saber Proforma.
Sure.
Så. Och egentligen här är kanske det viktigaste vettigaste att kolla på. Alltså det är EV/EBIT och EBIT/EBITDA på ett sätt.
Men för bara en viktig poäng, om du inte räknar med förvärv, då räknar du heller inte med en aktieutspädning, för det blir ganska orättvist.
Absolut inte. Och det är ju det som jag tycker blir problemet. Ifall man räknar med förvärv, då måste man ju räkna på en baksida som måste räkna aktieutspädningar. Och då får man ju liksom, okej, hur stora bolag ska man köpa? Ja, men ska man ta 10% av det och bakåt hur stor aktieutspädning där blir? Eller så här. Och det är det som jag tycker krånglar till det, och det ska man inte göra.
Rätt värderingsmetod, och sen så får man jämföra den här kursen du får fram med dagens kurs och sen lägga på hur mycket man tycker en option i Lars Wingefors förvärv borde vara värd.
Exakt. Och då om vi kollar på EBITDA så har jag lagt en range på 10-20, för det är väl ungefär, för jag la den här rangen innan jag kollade vad de historiska var, för att jag tycker det är väl där ungefär hur man är redo att betala för någonting. Och egentligen få se vad man får för kurs på det då.
Mm.
Eller vad man får för enterprise value på det. Och då på 15 så får vi 90. Och på 20 får vi 121. Jag tror inte 10 kommer ske någon gång. Men så att,
nej. Det är någonstans mellan 15, 20 eller 20.
Ja. Så att till med 20 skulle man kunna gå över. Men de är ju på 17 nu, så de ligger precis i intervallet.
Och det är ungefär där aktien ligger.
Ja, för aktien ligger på 107 eller 109 beroende om man tar dags eller högsta eller lägsta.
Mm. Och det här är 2021 då?
Ja, det här räknas. Det räknas på hela året 2020. 2021 har vi ännu högre.
Ja, men då får du ungefär dagens kurs då.
Yes.
Eller det är klart det blir dagens kurs om du tar någonting mitt emellan, för det är det du värderar idag. Mm. Men
så att om du kollar på 2021 så får vi på ett EBITDA 15 får vi 102 och på EBITDA 20 så får vi 136.
Mm.
Så att ja, det ser ändå bra ut, och man går ner ändå till P om man fortsätter med de här marginalerna, vilket är väl det kanske största frågetecknet runt just P-talet då. För just nu är det ju justerat för att de ska faktiskt gå över till IFRS, vilket jag hoppas att de gör, för det skulle ge dem väldigt mycket boost i siffrorna.
Mm.
Och då har du PE-rangen på 15-25 och sen högsta på 35 då.
Mm.
Och då kollar vi på 2021. Då har du ju på 25 har du 105 i aktiekurs och på 35 146. Så det är ändå en liksom, du har rätt bra marginal och rätt bra margin of safety skulle jag säga, med tanke på att de värderas mycket högre just nu. Och det är kanske där de ska värderas.
Vad menar du med att de värderas mycket högre? Ja, du menar att din kurs är högre?
Ja, eller alltså de värderas på P just nu på Forma Saber på 31.
Mm.
Och jag säger att base case är 25, vilket kan vara lite lågt för ett bolag som har den här tillväxten och den här förbättrade marginalerna.
Ja, precis. Så, att,
så 35 kanske är det mer rimliga.
Men det jag ser det är att du med rimliga antaganden och rimliga värderingar, alltså rimliga tillväxtantaganden och rimliga värderingar, ungefär dagens värderingar, får ungefär en aktiekurs som står runt
vad den är idag.
Men skulle du öka på det så står den ganska mycket högre, 30-40% högre om du betalar högre multiplar för det. Men då är ju inte en option i förvärven inprisad, så du får den optionen gratis och den optionen har betalat rätt bra hittills.
Ja, exakt. Och det är väl det som egentligen själva caset.
Ja.
Att du får ett bolag som är kanske runt fair value, lite under fair value, beroende på att det är så jättemycket krångel med vad de faktiskt borde vara värderade. För att det finns, om du jämför vad Paradox är värderat mot Embracer, så är det ju en väldigt stor värderingsskillnad.
Jag håller med. Du får bolaget för lite under fair value för vad sånt här bolag borde vara värt. Mm. Men då gör de förvärv som inte andra liknande bolag gör.
Exakt.
Som driver på värdet mer. Och den optionen får du gratis. Men vissa kanske till och med ser det som en risk. Men det borde man kanske inte göra i det här bolaget. Men...
Nej, för att alltså, man kan sitta och säga typ så här, ja, någon gång kommer det inte funka, någon gång kommer det ont. Men det är så här, ja, men alltså unguilty till until proven guilty.
Ja, det hade ju kostat rätt mycket i Catena Media i och för sig, med den devisen.
Jo, men det är lite samma sak. Det kostar mycket så i Catena Media, men i Evolution när man säger att att du ska ha massa konkurrens som kommer in, men du har sagt det i 5 år och det ingen kommer. Det är liksom...
Nej, och sen som sagt, sen får man titta på det logiskt. Det handlar om att förutspå framtiden. Och så tittar man på hur man gör förvärven, så ser man att THQ gör inte det som Catena Media. De gör det annorlunda. Saber Interactive-ägarna är näst största ägare i Embracer. De har skin in the game. Skin in the game betyder någonting.
Exakt, och de gör mer kvalitativa förvärv. Alltså de gör inte så att de köper en hemsida och sen är det klart. Lite där också. Jag skulle vilja säga att det är en väldigt stor skillnad i kassaflödet genererande resurser.
Ja, precis. Och det här är, vi ser ett bolag som har växt liksom, omsättningen med 30 gånger. Det är just därför jag äger Embracer. Du betalar, det är ett bolag som har sjuk historik, fantastisk historik, alltså en otrolig börsresa, bland de bästa börsresorna på de senare åren, och det är därför jag är aktieägare, för att du får vara med på den här resan utan att betala ett wonderful price, du får betala fair price och så får du optionen på köpet som är Lars Wingefors förvärv, så att jag tycker det här är prisvärt, uppenbarligen, det är därför det är mitt största innehav just nu.
Ja, exakt, och jag tycker väl också att det är prisvärt. Efter en analys, om man tittar på allt det där, så tycker jag det känns att, som att det finns en rätt bra trigger ifall de bara skulle gå över till IFRS och marknaden skulle titta på bolaget och säga, ja, men titta, de värderas mycket lägre än alla andra nu när vi har liknande redovisningsregler. Det känns som en trigger för mig, men de har inte sagt att de ska göra det, vilket...
Ja. Jo, jag tror de har sagt det.
Blandar inte ihop med Awardit nu, eller?
Jag tror att även till Embracer har pratat om IFRS, men jag är osäker.
Den enda som jag vet och jag har haft koll på Embracer just om den här punkten, för då tycker jag att det är en riktigt bra trigger, så vet jag bara att det är Awardit som har verkligen gått ut och sagt det.
Vi kan kolla upp det här sen efter avsnittet, men jag har för mig att jag har nästan säkert hört att de har pratat om att jag har tittat på det i alla fall, säger jag.
Jo, men det säger de ju alltid. Har du om man ställer en fråga till en vd på en presskonferens, ja, vi har tittat på det.
jo, nej, men som att så här, vi jobbar på det. Är det jag har fått.
Ja.
Men hur känner du då inför innehavet? Jag äger ju som sagt, och skulle du kunna tänka dig? Eller?
Jag skulle kunna tänka mig ägare, för att på ett sätt är de en riktigt bra kassako. man ser ju bara hur stort kassaflödet är genererande de är, men faktiskt de har inte så hög risk i sin portfölj av IP:n heller, för att de har så utspädd och egentligen så mycket intäkter på varje. Lars Wingefors och alla de verkar ju vara väldigt duktiga på vad de gör. Och man behöver inte köpa bästa spelen hela tiden. Det är uppenbarligen en marknad för att köra AA-plus-spel. Så att jag gillar ju dem, och jag gillar lite Lars Wingefors stil, för att det var ju någon som frågade om vad tycker du efter det analysanalysen? Ja, vi jobbar på samma sätt här i Värmland. Det är ingenting som sker på att de säger det liksom.
Nej, exakt.
Så jag gillar det.
Jag ser inga konstigheter heller i liksom bokföringen. Det är ingenting som är synligt såklart, men jag menar, man ska ha jäkla belägg om man går och säger att de fuskar med någonting, då får man ju ha bevis för det också.
Ja, nej, men jag tror analyst grundar väldigt mycket på sig varför ett sånt här stort bolag håller på med K3-redovisning och hålla på att vara på den här listan de är, vilket är liksom så här, okej.
Okay. Det skadar ju bara med att ha K3, och sen dessutom, alltså, men det gynnar ju inte på vilket sätt det gör. Jag vet inte.
Att vara på en mindre lista är inte så dyrt, men ändå, det är jävligt kul att de säger det. Jag tycker det finns inte riktigt sådana belägg, och då har man inte kanske pratat med Wingefors och förstått varför man är där. Lite samma sak som Kopparbergs.
Kassaflödet, men det är, om man kollar operativa kassaflödet så hänger det med. Det är fria kassaflödet, visst, det är inte bra, men det är en kran på något sätt, en investeringskran man kan stänga på och sätta på.
Ja, men det är svårt att driva ett gamingbolag utan att trycka fram nya spel.
Ja, verkligen. Så. Det är väldigt intressant och kul att se siffrorna och se att få en dubbelkoll på det i princip.
Och en lite rolig grej här med tanke på att våran sponsor är ju Pinpoint. Och de har ju också estimat på Embracer. Så de har egentligen 5 stycken estimat på Embracer. Så jag tänkte jämföra det med vårt då. Eller med det jag har satt här då. De har 6895 miljoner i Pinpoint-snitt. Jag har sagt 7305, så där ligger jag lite högre än dem. Och de har satt en vinst på 1,5 per aktie. Jag har sagt 3,73, och då räknar de med antagligen med mycket lägre marginal än vad jag gör.
Du är i Färres, eller?
Jag vet inte, men problemet blir mycket att det blir i Färres, i och med att jag har inte jag har i Färres justerade vinstberaktier.
Det är ju din estimat i Färres.
Ja,
så att, ja, det blir lite. Men, ja.
Så att, om de går över fort så kan jag vinna det här då.
Ja, gå över fort nu. Men precis, för alla lyssnare då, det är ju kul att se Pinpoint-estimaten och se om vi kan pricka in det rätt. Så gå in och lämna era estimat. Det är bara att signa upp med mobilt BankID, det tar 2 minuter. Och sen framförallt så kan man ju se estimaten också, de kommande estimaten, och få en ta tempen på marknaden och se vad egentligen marknaden tror om rapporten.
Ja, och så kan ni gärna lägga, när ni har lagt estimaten, lägga bilden under på vårt inlägg på Game of Stocks Twittern då, så kan vi se vem som ligger närmast.
Kanske, ja, verkligen.
Kanske vi lottar ut någonting. Så, men det var ju analysen av Embracer. Jag trodde inte skulle bli så här långt, men det blir så när jag går in på redovisning. Sorry.
Vi pratar alltid för mycket.
Ja, det är vårt största problem, eller kanske största fördel. Så är det. Ni ska alla komma ihåg disclaimern. Det här är mina tankar och idéer om Embracer. Kom ihåg att alla investeringar i aktier och finansiella tillgångar kommer med risk. Och du ska bara köpa på din analys och enbart den. Det är ditt investeringsbeslut och ingen annans.
Och disclaimer, jag äger aktier i Embracer.
Och jag äger inte aktier, och jag vet inte om jag ska köpa, för att jag kanske står framför ett lägenhetsköp. Då kommer den portfölj jag har försvinna.
Ja, men du hittar mig på Twitter att vardaginvestera, och du hittar podden på att Game of Stocks nu, och hemsidan på gameofstocks.nu.
Exakt, och ni hittar mig på att Investacus, Och vi hittar även bloggen om vi kollar där, för det finns det ändå en hel del material om vi tänker. Så man kan lära sig mer på investorcast.com och sen på Instagram och Facebook. Men tack för oss och avkastning på er.
Ja, må avkastning vara med er.